85 år efter vinterkriget förbereder sig Sverige återigen för att skicka soldater till Finland. Och det finns fler än en motståndare att se upp med i ödemarken på Nordkalotten.
Kylan är ju den andra fienden.
Och i norr rustar de nordiska länderna för strid ifall Ryssland vill skaffa sig en buffertzon i finska Lappland eller ta över norska hamnar.
Så i den meningen så är det en ganska oroväckande situation.
Och om Sverige ska hänga med i det här tempot så finns det saker som behöver förändras.
Jag ser inte helt den typ av kulturförändring jag gärna skulle se.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur Sverige ska strida mot Ryssland längst upp i norr.
Jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.
I skogslandet direkt lite tyngre spårsnö jobbar sig fram i bräsket.
Den 25 februari i år skidar 6 av Sveriges mest vältränade jägarsoldater iväg på sitt tuffaste uppdrag hittills. De startar vid den norska gränsen i de svenska fjällen i höjd med Jokkmokk. Det som väntar beskrivs som en kolossal uppgift även för erfarna norrlandsjägare.
Det här var ett sätt för oss att verkligen pröva vårt koncept och våra metoder och vår uthållighet. Just för att se hur långt kan vi utan externa resurser ta oss in på djupet.
I 3 veckor ska soldaterna klara sig helt själva i mörkret och kylan. De ska röra sig norrut och sen korsa den svenska delen av Nordkalotten förbi Kebnekaiseområdet. Var och en har 100 kilo packning. Det mesta i pulkor som soldaterna drar bakom sig.
Vi tränar ju på att leva av det vi tar med oss, men också att leva av landet helt enkelt ur ett överlevnadsperspektiv. Att man då kan jaga eller fiska och så vidare längs vägen då helt enkelt.
Helt jävla stenhårda kängor. Omöjligt att torka. Morgon på minus 20 här. Och typ stå och flacka i dem här.
Det här är då ljudet av djupfrysta kängor på morgonen efter en natt i tältet. Och det här är vardag för norrlandsjägarna när de är ute i fält.
Man kan i ett varmare klimat slarva lite grann med så att säga, sina personliga åtgärder. Medan i stark kyla så är det oförlåtande. Så att kylan är väl det som är så att säga, den stora utmaningen, att hantera sig själv och sin materiel som då påverkas av det här.
Lekmän som du och jag, Sylvia, tänker kanske att det bästa sättet att hantera kylan det är att ha varma kläder på sig. Det låter ju logiskt, men det handlar om så mycket mer. Överstelöjtnant Johan Altén är stabschef på K4, Norrlands dragonregemente, och han har över 20 års erfarenhet som norrlandsjägare på Nordkalotten.
Det handlar om att man äter i tid, man dricker i tid och framförallt att man tar av sig kläder i tid. Så att man inte gör en kroppsansträngning som genererar att man blir svettig. För blir man svettig, då kan man frysa och få köldskador.
Det som gör operation Orion, som den kallas för, extra komplicerad, det är att soldaterna måste ta sig fram där det är som allra tuffast. De får absolut inte använda vägar eller leder eller sova i stugor, utan de ska välja sträckor där fienden inte tror att de kan ta sig fram. På Nordkalotten så kan det vara livsfarligt för en soldat till och med att ta den enkla vägen.
För vårt skydd handlar om att vi rör oss i terräng där motståndaren inte kan eller vill röra sig. Och gör vi det då med ett högt tempo så når vi snabbare fram dit vi vill komma.
Och som om det inte kunde bli värre, allra helst ska de förflytta sig när vädret är som sämst så att de inte kan bli upptäckta av till exempel spaningsdrönare.
Till det så har vi både rymd och cyber också som också kan identifiera oss. Så att nu finns det ett transparent stridsfält även här.
En kalott, Sylvia, det är ju en sån där liten hatt som bara täcker toppen på huvudet.
Ja, just det. Det är som en kippa som judar bland annat har i synagogan.
Och tittar man på kartan så är Nordkalotten typ Nordens kippa. Där finns ju Norrbottens län och så finska Lappland och de 2 nordligaste fylkena i Norge. Men också den ryska Kolahalvön. Mm. Och det finns en del städer i det här området. Vad har vi?
Vi har Luleå, Tromsö, Rovaniemi, Murmansk.
Ja.
Men det är väl ganska mycket ödemark, va?
Ja, det är ju det. Och i det här öde landskapet så har alltså NATO sin norra flank och Ryssland finns där också runt hörnet. Så svenska soldater måste vara beredda på att det kan bli strider just här.
Nordkalotten är potentiellt ställe där de första rörelserna kan ske i händelse av en allvarlig kris.
Före kriget i Ukraina så började Ryssland rusta upp Kolahalvön militärt. Och det kanske de vill fortsätta med. Robin Häggblom är försvarsanalytiker i Finland och bloggar under pseudonymen Corporal Frisk.
Den upprustningen har lite kommit av sig med Ukraina-kriget, men de uttalanden som har gjorts så är det att planen långsiktigt, speciellt den dag som Ukraina inte äter alla resurser som den ryska armén har, så kommer de att rusta upp på Nordkalotten igen.
Ja, svaret på varför Ryssland överhuvudtaget skulle vilja ge sig in och strida på Nordkalotten, det kan vi hitta betydligt längre söderut i Baltikum.
En aggression mot Baltikum är ett oerhört stort risktagande.
Om Ryssland ger sig in i Baltikum kommer det inte vara en isolerad händelse.
Nej, det har vi ju pratat om i tidigare avsnitt, att det kan till exempel börja med ett anfall mot Gotland.
Ja, och på samma sätt kan ett anfall mot Baltikum också få följdverkningar ända upp till Nordkalotten.
Eller till och med starta där som en förberedelse inför en attack mot Estland, Lettland eller Litauen.
Och då är ju risken att Ryssland tidigt i en konflikt kommer att behöva skydda den ultimata avskräckaren, det vill säga de kärnvapenbestyckade ubåtarna som finns på Kolahalvön. De kommer att gå ut i ishavet och Ryssland kommer att behöva skydda dem ifrån Royal Navy och från andra flottan i USA och kommer att behöva komma åt norska kusten.
Magnus Christiansson, lektor i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
Så att det är så att säga scenariot idag, det påminner på väldigt många sätt om de scenarion som fanns under det kalla kriget.
Utöver att komma åt hamnarna på norska kusten så kan Ryssland också försöka skapa en buffertzon på Nordkalotten genom att ta landområden i framförallt Finland men också i Sverige. Det här är ju inget nytt scenario. Nej. Men den stora skillnaden mot kalla kriget, det är ju att Sverige och Finland nu är med i NATO och samarbetar med andra länder på ett helt annat sätt.
Och det gör ju att hela det nordisk-baltiska området hänger samman i ett sammanhang. Och det är därför de nordiska länderna också har velat hänga samman i en och samma operationsplan.
Och det är ju få som tror att det här kommer hända nu.
Ja, Ryssland har väl lite fullt upp i Ukraina, minst sagt.
Ja, men Ryssland är numera ett land som är helt inriktat på att bygga militärstyrka. Och det går snabbare där än här.
Det vi vet är att den ryska förmågan växer fortfarande och den växer oroväckande nog snabbare än den västerländska. Återigen, penningbuntar är inte detsamma som försvarsförmåga och väldigt mycket av det som Ryssland, de förmågor som Ryssland nu bygger, det är ju saker som man har satsat på de senaste 10-15 åren som man nu får avkastning på. Så i den meningen så är det en ganska oroväckande situation.
Det är ju det här som gjort att NATOs norra medlemsländer behövt tänka på den här platsen, och en konkret grej är att Sverige ska ta ett större ansvar och leda NATOs styrkor på den norra flanken.
Det som kallas för Forward Land Force eller FLF.
Frontstyrkor, det kan ju vara ett bra ord i det här.
Ja, det fattar man ju lite mer vad det betyder.
Vi hade varit i starkt behov av förstärkning och komplettering. Men sådan har ej stått att få.
I början på 1940 pågår vinterkriget i Finland. Men den neutrala grannen Sverige vill inte ge sig in i kriget. Först under de sista veckorna är frivilliga svenskar redo att strida i finska Lappland. De ställs mot sovjetiska trupper vid sjön Märkäjärvi.
Ja, det minns jag mycket väl. Kompaniets uppgift var att cirka 30-40 kilometer bakom fiendens linjer spana och störa.
Sent på eftermiddagen i mörkret den 1 mars 1940 ger sig drygt 90 svenska jägarsoldater ut på ett farligt uppdrag. De ska ta reda på om det finns någon bra väg att gå till anfall på. Anders Gravström som leder jägarkompaniet berättar om insatsen i Sveriges Radio när händelsen uppmärksammas 20 år senare.
Vi visste att temperaturen i medeltal hade hållit sig mellan minus 30 och minus 40. Nätterna stundtals gått ner under minus 40 grader. Det rådde omkring 120-140 centimeter djup snö.
Redan på eftermiddagen den andra dagen upptäcker ryssarna det svenska jägarkompaniet som slagit läger på en höjd i skogen. Där är de visserligen lätta att se, men svåra att komma åt. En häftig strid bryter ut.
Kylan besvärade och på våra maskingevär frös låsmekanismerna fast. KG-skyttarna fick då och då hålla tillbaka till tälten för att vid kaminen tina upp det stelfrusna gevären.
Ryssarna får hela tiden förstärkning och är uppe i över 400 soldater mot svenskarnas 90. Efter 5 timmars skottlossning, då tappar ryssarna tålamodet.
Klockan 18.00 avskjuts 2 röda lysskott från skogen norr holmen, varefter fienden under höga hurrarop gick till anfall med stark kraftsamling höger.
Men många av ryssarna blir enkla måltavlor för svenskarnas kulsprutor. Någonstans mellan 100 och 200 ryska soldater dör under striderna, men bara 10 svenskar. Det ryska anfallet stoppas och de svenska soldaterna kan i skydd av mörkret fly från fienden.
Och nu då, 85 år senare, så ska svenska officerare återvända just till finska Lappland.
Sverige ska få huvudansvar för den nya NATO-basen som placeras i norra Finland. Finländarna skulle då kunna fokusera mer på försvaret av de södra delarna av landet.
Det svenska uppdraget i Finland, det blir att leda en multinationell NATO-styrka som snabbt ska kunna vara på plats om det behövs. Och då handlar det ju om en bataljon på kanske, ja, det kan ju vara strax under eller strax över 1000 soldater. Mm. Och till att börja med så ska Sverige etablera en stab i Finland.
Ja, man kommer ju utgå från Rovaniemi.
Just det.
Tomten tänker jag på då, orten där.
Ja, det gör du. Ja, just det. Eller bor han på Nordpolen, jag vet inte. Ja, om man bor i Finland så blir ju det här helt nytt för tomten och för hela Finland.
Finland har sedan krigsslut hela tiden planerat utgående från att vi måste kunna köta allting själva. Och nu är vi plötsligt en del av en kugge där andra kommer att spela en aktiv och viktig roll i försvaret av vårt territorium och där andra kommer att ha viktiga roller i beslut som berör hur vi försvarar vårt territorium. Det här är något helt nytt för en generation finska officerare.
Det är ganska mycket som känns igen från historien när Sverige återigen ska hjälpa till att försvara Finland. Men den stora skillnaden är att planeringen den här gången påbörjas långt i förväg. Och det finns ingen svensk neutralitet som sätter käppar i hjulet den här gången. Robin Häggblom är försvarsanalytiker och arbetar som seniorrådgivare på säkerhetsföretaget Risk Intelligence.
Troligen så kommer Finland framöver att vara det land med flest personer i uniform på Nordkalotten. Däremot så ser vi att både Norge och Sverige till exempel prioriterar tyngre förband med mera pansar som tänt på Nordkalotten jämfört med hur det traditionellt har varit på den finska sidan gränsen.
Precis som under vinterkriget så blir alltså Sveriges uppgift att hjälpa Finland i finska Lappland om Ryssland skulle anfalla. Och de finska trupperna kan då fokusera mer på de folktätare delarna av landet. Och förhoppningen är att Sverige ska kunna spela en ganska stor roll på Nordkalotten i Finland.
Det ska man inte se som att Sverige har fått den där oviktiga biten för att vi inte riktigt litar på det svenska kunnandet. Tvärtom så är det att Sverige som ett av mycket få länder i världen hade en mekaniserad brigad som varje dag övar och tränar i de här förhållandena. Så det är absolut en förmåga som vi ser och uppskattar.
Det är lätt att gå händelserna i förväg när man pratar om att Sverige ska hjälpa till att försvara Finland. För än så länge så handlar det bara om den här FLF-styrkan och basen i Rovaniemi där det ska finnas ett tiotalet svenska officerare. För resten av styrkan, det vill säga soldaterna, de kommer ju finnas i baser i sina hemländer.
Ja, och exakt vilka de här länderna är, det vet vi ju faktiskt inte än.
Nej, det är ju bara Sverige som är säkert. Men skulle det bli skarpt läge i Finland, då har Sverige snart en mekaniserad brigad med tusentals soldater i Boden. Och det får det såklart att vattnas i munnen på finska officerare som har fullt upp att bevaka över 130 mils gräns mot Ryssland, att den där brigaden snart finns i Sverige.
Det enskilt viktigaste bidraget i kriget utan tvekan den här 19:e mekaniserade Norrlandsbrigaden är den från Boden. Det finska planerna för krigstida förband är väldigt långt hemliga, men en kvalificerad gissning är att Norrlandsbrigaden är ett slagkraftigare förband än något av det finska förband som är öronmärkta för Nordkalotten.
Vad är det för idé vi har fått här?
Om vi ändå ska skida 40, vi kommer ha tid att skida 45. Då smakar 50 bättre i munnen. Ja, det var fint. Det är en bättre siffra.
De sex Norrlandsjägarna på Operation Orion har just bestämt sig för att skida längre än planerat. Den ursprungliga planen på minst 30 mil, den har successivt höjts upp till 50. Men för att uppdraget ska bli lyckat så räcker det inte att soldaterna kommer i mål. De ska också klara av flera övningar under marschen. Och filmerna från den här turen blir en dokumentär som Försvarsmakten publicerar.
Hur går Hannes?
Jo då, sträckte på lite här. Upp och
leda in JAS.
Leda lite in JAS och joxa med samband.
Det blir kul.
Det är kul om det funkar.
Uppgiften är att leda in JAS-plan mot mål som är viktiga för fienden.
Högvärdiga mål brukar de kallas inom försvaret.
Just det, det gillar de att säga. Och hade det här inte varit en övning så skulle soldaterna behöva komma fienden så nära som möjligt. Kanske ända inne på den ryska delen av Nordkalotten. För då ökar träffsäkerheten för stridsflyg eller artilleri och ger också jägarna möjligheter att på egen hand sabotera för fienden.
Och det innebär egentligen att vi då innäslar in på djupet av motståndaren, det område som motståndaren kontrollerar. Och där så genomför vi då verkan mot motståndarens högvärdiga mål.
När man tänker på de här högvärdiga målen så är väl det ultimata målet den ryska flottan uppe på Kolahalvön. Men i första hand så handlar det mer om mål närmare ett eventuellt stridsfält. Johan Altén, stabschef på Dragonregementet i Arvidsjaur.
Det kan vara en ledningsplats. Det kan vara ett särskilt sensorsystem, det kan vara ett särskilt vapensystem som är viktigt. Antingen för motståndaren för att leverera effekt eller för oss att vi ska kunna då forma stridsfältet åt övriga förband.
Det finns en teori om att soldater på Nordkalotten borde röra sig som renar som inte bryr sig om nationsgränserna mellan Sverige, Norge och Finland. Och på det här sättet skulle den nordiska delen av Nordkalotten försvaras mer som om det vore ett gemensamt land. Men det finns något som kallas för den nordiska paradoxen. Och det försvårar ett sånt här tätt samarbete.
Vi var i Kirkenäs för också kanske 10-15 år sedan. Det var påtagligt hur vi såg världen på ett ganska cyniskt sätt och var Ryssland var på väg. Men att man i Nordnorge var väldigt bekymrad över att balansen höll på väg över bara åt avskräckning mot Ryssland. Där fick jag en första föraning om hur olika vi kan se saker och ting i Norden.
Vi, de nordiska länderna, vi är ju lika på många sätt. Men olika historisk bakgrund, det gör att vi trots det har ganska olika syn på hur man bäst bygger strategisk kultur, som forskningen kallar det.
Just det, vi har olika bagage.
Och det här kan sätta käppar i hjulet för att få till det här optimala försvarssamarbetet.
Och det är det som leder lite paradoxalt till att det är svårt för Finland att släppa tanken på att man ska försvara sig själva. Det är svårt för Sverige att släppa tanken på att försvaret börjar vid vår riksgräns. För norrmännen så är det svårt att släppa idén om att man hela tiden måste balansera med någon sorts mellan avskräckning och dialog gentemot Moskva. Och för Danmark så är det ett jättesvårt läge nu där alla saker i säkerhetspolitiken kastas upp i luften. Både relationen till USA och att man utsätts för provokationer och aggressioner från Ryssland.
Det finns ju exempel från Europa på riktigt nära samarbeten. Nederländerna och Belgien, de har slagit ihop sina mariner och har en gemensam chef för det här. Och Tyskland och Nederländerna, de har integrerade arméförband. Det här skulle Norden kunna inspireras av. Magnus Kristiansson vid Försvarshögskolan.
Så den finska brigad som finns i finska Lappland i Sodankylä, den skulle kunna bilda ett förband med den norska brigad som byggs upp ute i Finnmark nu.
Det här skulle kunna bli ett förband med olika styrkor som skulle kunna ta en första stöt nära den ryska gränsen vid ett angrepp på Nordkalotten.
Och sen skulle man kunna ha en andra linje som består av en norsk brigad, Nordbrigaden, och den svenska I-19-brigaden. Det skulle ju då vara de som kommer på plats i andra vågen. Och sen skulle man kunna tänka sig att man integrerar också Sverige och Norge i södra Sverige och kanske till och med Sverige och Danmark nere i söder. Och det skulle då bygga en integrerad kår.
Samarbetet kan alltså bli bättre, men det är inte nattsvart.
Nej.
För väldigt många inom Försvarsmakten och experter, de anser ju att Sverige och Finland aldrig haft ett så bra militärt samarbete som nu. Men det krävs politiska beslut för att göra det ännu starkare.
Samarbete är extremt gott mellan Finland och Sverige på Nordkalotten. Och det går tillbaka till långt innan NATO. Det handlar om att vi båda känner både terrängen och förhållandena här i norr. Och att samarbete har varit så intensivt så pass länge gör att många nyckelpersoner på båda sidorna gränsen känner varandra på ett personligt plan. Vilket är en stor fördel i det här samarbetet.
De nordiska länderna på Nordkalotten är redan medvetna om att de kompletterar varandra med sina olika förmågor. Men att ta samarbetet ett steg till och mixa förband mellan olika länder, det skulle vara en ganska hög tröskel för bland annat Finland. Det tror Robin Häggblom, finländsk försvarsanalytiker.
Det finns absolut intresse för att fördjupa samarbete ytterligare. Då ska vi säga speciellt sådana här just byråkratiska regelverk kring hur vi rör oss över gränserna och sånt här så kommer snabbt emot. Däremot så är frågan att på vilken nivå vill man blanda förband?
Ja, sista marschpasset blir typ det värsta.
Norrlandsjägarna i Operation Orion börjar få slut på krafterna. De har gått ned i vikt under de 3 veckorna de varit ute. Och ändå så har de vräkt i sig 7000 kalorier om dagen. Ost och buljong och fläsk och annan kaloririk mat har de vräkt i sig. Och nu då, det som skulle bli en skön avslutning in mot den finska gränsen blir istället en av de jobbigaste etapperna.
Tänkte vi var home safe, bara 3 kilometer kvar. Det är typ det sugaste föret. Smällde om efter lunch och blev plus. Tack för det.
Den här sista dagen med mildare väder, det blir en påminnelse om att varje årstid har sina för- och nackdelar på Nordkalotten för soldaterna.
Jo, men på vintern så påverkas vi av kylan. Men samtidigt så gör ju kylan att vattendragen fryser ut i is och ger ju att vi kan ju röra oss på ett helt annat sätt.
Sommaren, det kan ju vara kamp med myggen, värmen och solen som aldrig går ner. Men framförallt en massa myrar som är svåra att ta sig över. Johan Altén, stabschef på K4 i Arvidsjaur.
På sommaren så är det mycket större utmaningar med att röra oss. Nu har vi på förbandet har vi olika typer av båtar så vi kan röra oss vattendrag. Men det blir andra utmaningar helt enkelt vad gäller rörligheten kopplat till sommaren.
När jägarsoldaterna till slut är framme vid den finska gränsen så blir det kramkalas med kollegor som möter upp. De klarade det här målet på 50 mil och löste uppgifterna.
Ett, ska vi säga, intressant sammanträffande här, Claes. Mm. Det är ju att avståndet mellan Arvidsjaur och den finska gränsen mot Ryssland, ja, det är just 50 mil.
År efter år utses de till världens lyckligaste folk. Deras skolor är i världsklass. Och medan vi svenskar skrotade vår krigsberedskap efter kalla kriget har finländarna fortsatt att förbereda sig för krig. Känslan är att Finland har blivit bättre än oss på allt.
Det har ju nästan blivit en nationalsport i Sverige under de senaste åren att jämföra oss med Finland.
Ja, det har det. Alltså, jag vet i hundan, är Sverige storebrorsan fortfarande?
Det känns inte så. Och allt det där Sverige var bra på, det är det nu Finland som är bättre på.
I Sverige så har man kanske en lite väl rosenskimrande bild av hur bra det ser ut för det finska försvaret.
Men vissa fakta är ändå talande. Finland har redan 280 000 soldater utan att räkna med reservisterna, och den siffran är ju Sverige inte i närheten av. Men det finns fler problem för Sverige än personalförsörjningen, och det är intressant att höra då hur en finsk försvarsanalytiker ser på Sveriges brister.
En av de luckor som finns i det svenska försvaret just nu så är tyvärr luftvärn, och då pratar vi speciellt om luftvärn längre ner i organisationen för närskydd av enskilda förband.
Försvarsbloggaren Robin Häggblom.
Bristen på artilleri är ett annat faktum där dels Sverige har färre artilleriförband men färre kanoner per förband jämfört med hur det ser ut till exempel i Finland.
Det kan ju tyckas vara ett lättare problem att lösa det här än bristen på soldater, för pengar finns det ju gott om numera. Men historiskt har det gått långsammare för Sverige att köpa vapensystem och ammunition jämfört med hur det finska försvaret har jobbat.
Jag ser inte helt den typ av kulturförändring jag gärna skulle se. Nu blir det lätt så att de plattformar och system som svenska försvarsmakten får är ofta väldigt bra, men inte nödvändigtvis så att det levereras tillräckligt snabbt och i de mängder som krävs.
Och kanske är det en kulturförändring på gång?
För första gången på 20 år utbildas värnpliktiga på I-19 i Boden inom luftvärn.
Ja, den här nyheten från i somras, det är ju tecken på att det satsas på luftvärn i norra Sverige. I september köpte Sverige dessutom ett polskt luftvärnssystem som kan levereras redan nästa år till ett lägre pris än mer kända system.
Och apropå Boden så finns det ju dessutom återigen ett artilleriregemente där uppe. Så det händer en hel del på Nordkalotten, och då har vi ju knappt nämnt Norge som också har en ny brigad på gång som ska verka på Nordkalotten.
Just det.
På det stora hela är det försvaret av Nordkalotten klart bättre idag än för 5 år sedan. Om 5 år kommer vi att ha ett ytterligare starkare försvar.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 28 oktober 2025.
Och vi ska tipsa om en P3-dokumentär om svenskarna som stred i finska vinterkriget. Om du vill höra mer detaljer om det, du hittar den i Sveriges Radios app.
Tekniker Mats Jonsson, producent Kalle Glas. Jag heter Sylvia Dahlén.
Och jag heter Claes Aronsson.